Jag heter alltså Stig Hedström och jag är ålderman i det här gänget av deltagare, vad jag förstår. Och det är en stor glädje för mig att få vara med här idag och få dela något med er vad Gud har lagt på mitt hjärta. Jag tycker vi har haft en fantastiskt fin dag så här långt. Jag tycker att bägge de här studierna i Guds ord vi har fått höra idag har varit så fyllda av andlig smörjelse, intellektuell skärpa och en djup bibelkunskap. Så jag är nästan lite darrig i knävecken här, jag ska kunna hålla den här stilen. Men ni får väl be för mig, hoppas att det går bra. Vi ska hålla på i en timme är tänkt här, och jag har tänkt så här att eftersom jag som gammal pedagog vet om att en människa kan inte uppehålla sin uppmärksamhet så förskräckligt länge, så tänker jag dela den här timman i tre bitar. En och en halv timme kanske jag har. Så att efter en stund så tar vi en paus, sjunger någonting. Och efter ytterligare en stund tar vi en ny paus. Så ni vet om att det är efter ritningarna om det blir så, så att säga. Det som jag skulle försöka tala om här var egentligen att jag fick i uppdrag att tala om försoningstanken i Bibeln. Och lite övermodigt positivist så sa jag, jo då, det ska jag göra. Men det var inte så lätt. Och jag har fått forska en hel del i det här. I alla fall så har jag satt rubrik, hur törsten möter källan. Och när jag började fundera på det här så hittade jag en gammal sång i vår sångbok Segertoner. Som en kvinna som heter Ida Björkman har skrivit för länge sedan. Jag tycker en strof i den sången symboliserar så precis det jag vill försöka säga här eftermiddag. Hon skriver så här: Guds källa har vatten till fyllest för törstande kvinnor och män. En källa med levande vatten framväller så porlande än. Hur ofta med svidande hjärta och törstande ande du går och märker är källan i öknen där hälsa och svalka du får. Jag tycker att Ida Björkman har hittat en väldigt bra grund att stå på. Hon visar på två reella fakta här. För det första, människans törst och absolut nödvändiga behov av vatten. Och det andra, en källa som finns där och som pålar med friskt och rent vatten. De där två, de är som två brofästen. Så nära varandra, men ändå så oåtkomliga för varandra. Genom en djup ravin som är däremellan. Källan och törsten möts inte. Eller gör den det kanske? Finns det brobyggare som är ivrigt sysselsatta med att bygga en bro så att törsten kan nå fram till källan? Ritningen till bron, den finns ju där. Jesus säger i Johannes evangeliet 6:35, den som tror på mig, han ska aldrig någonsin törsta. I kristenheten har vi väl aldrig tidigare bedrivit så mycket forskning om Bibeln, om trons utformning, prövat så många olika mötesformer, stilar och innehåll som vi gör idag. Och ändå möts inte källan och törsten. Kan det bero på att vi som dagens kristna sysslar för mycket med broritningar och för lite med brobygge? Det är intressant att konstatera. Nej, så ska det vara. Nu är det fel här, så nu får vi hjälp här då. Så. Det är intressant att konstatera att människan, allt sedan syndafallet i Edens lustgård, som vi har talat om här idag tidigare, så har hon upplevt någon slags inre törst. Hennes liv tycks alltid domineras av att hitta någonting att släcka den där törsten med. Under historiens gång så har man ju försökt sökt sig till olika, mer eller mindre grumliga källor. Men alltid för att upptäcka samma sak. Törsten har inte släckts. Om vattnet än har varit salt eller sött eller surt eller bittert eller till och med giftigt. Och i sin frustration över att inte finna källan som kan ge livet den mening och det innehåll man längtar efter, så vänder man sig istället mot det kartblad som visar vägen dit. I allt fränare tongångar attackerar man den kristna tron, hånar oss kristna, försöker stoppa kristen undervisning i skolan, hindra användningen av Bibeln och pekar ut oss som naiva, konservativa, trångsynta eller helt enkelt dumma och obildade. I den här törstens sångkör så finns det ändå också många som både har en vacker röst och som kan hålla tonen. För här finns alla de där ärliga sökarna. Hos våra författare och poeter har det alla tider funnits en djup och ren längtan efter att finna någonting att släcka sin törst med. Ni ser på bilden här, jag har ritat ner bara fyra axblock från Viktor Rydberg, Nils Ferlin, Karin Boye och Per Lagerqvist. Det finns en författare till, han heter Erik Lindorm och är väl lite mer modern kanske. Han säger i en dikt, tycker jag, så slående. Man går omkring och småler förströdd åt varje liten talang som med en smula smak blivit född att leka med ordens klang. Man gillar en strof, man beundrar en bit, man talar så kyligt om glöd. Igår var man svart, idag är man vit och imorgon är man död. Jag orkar ej frossa i vad som helst av färger och klanger och ljud. Jag vill bara veta hur man blir frälst, om hur man brottas med Gud. Jag behöver bara ett par tre ord, men av en sån oerhörd klang att nya himlar och en ny jord för bländande ögon sprang. Läser man det här och tänker till, så måste ju dagens mest brännande fråga för oss som enskilda kristna, också våra församlingar, vara: varför söker sig inte en törstig mänsklighet till källan som finns så nära varje törstande? Vet nutidsmänniskan om att det finns en källa? Vet de var den finns? Att den finns. Är det någon som har visat henne vägen dit? Bibelns berättelse om den rike mannen och Lazarus visar på det svalget, den där djupa ravinen jag sa, som skiljer törsten från källan. Och det tidigare citerade Jesusordet såg vi att tron på Jesus leder fram till den källan. I första Johannesbrevets andra kapitel, andra vers, står det: han är försoningen för våra synder. Och inte bara våra, utan för hela världens. Själva kärnan i mänsklighetens räddning ligger alltså i två saker. För det första, att börja tro på Jesus Kristus och hans Golgataverk. För det andra, genom den tron söka försoning med Gud. Om vi fokuserar på de här två delarna först och börjar med försoningsbegreppet, så kan det vara lämpligt att definiera först vad vi menar med det. Och då gick jag till uppslagsboken och där står det så här: försoning är ett återställande av ett gott förhållande mellan människan och gudomen. Läran om försoningen har särskilt utvecklats inom kristendomen. När vi talar om försoning eller soning använder vi ordet som begrepp på allt Kristus gjorde för oss på korset. Det vill säga hans lidande, hans död och hans uppståndelse. Och när vi i Bibeln läser om de första kristnas predikan så ser vi att den handlar just om detta. Och att den alltid bestod av två delar. Först var det ett återberättande av vad som hände med Jesus från Nasaret. Och därefter en tolkning av vad denna Jesusberättelse betyder för oss idag. När apostlarna försöker klargöra för sina åhörare hur dessa kan söka och få försoning, kommer de in på det punkten jag nämnde här, nämligen tron. Och de försökte visa på vad tro på Jesus verkligen innebar. Vi kan läsa några verser från Matteus evangeliet 16 kapitel från vers 13. När Jesus kom till områden kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia, andra Jeremia eller någon profet. Och ni då, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Vi ser i den här texten att folk redan på den tiden hade en förfärlig massa olika uppfattningar om vem Jesus var. Och när vi speglar oss i vårt samhällsskick idag, tittar ut i vårt samhälle, så konstaterar vi att vi upplever precis samma karta. Det finns människor som förnekar hans existens. Det finns människor som tror på honom som en revolutionär, som en god människa. Och några förlöjligar honom. Men så finns det några också som tror på honom. Vi behöver uppleva det idag, tror jag. Det där rätta svaret på den här frågan. Du är Messias, den levande Gudens son. Därför att när Jesus tog sin boning i oss, gick omkring, gjorde väl och hjälpte alla, står det, led och dog och uppstod för våra synders skull, då började källan att flöda. Jesu försoningsdöd på korset, det är källan till människornas liv. Han säger själv i Johannes 10:10: jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Och han berättar också hur det ska gå till. I Markus 10:45 säger han: människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och i Matteus 26:28 säger Jesus: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. När Nya testamentets författare ska försöka förklara vad som hände när Jesus dog och uppstod, också vad det betyder för oss idag, så använder de sig av en mängd olika bilder som i sin vardagsmening var välkända för den tidens människor, och jag tror också för oss idag. Och när vi läser Bibeln nu så finner vi åtminstone 5 sådana bilder som alla tolkar Golgata-dramats verklighet. De där 5, det är offerbilden, återlösningsbilden, kampsegerbilden, försoningsbilden och förebildsbilden. Alla de här 5 är naturligtvis lika viktiga, och faktum är att de ofta kombineras också i Bibelns texter. Så får vi idag av tidsskäl försöka begränsa oss lite Och därför ska jag ta de tre första där ganska så snabbt för att sen få mera tid att ägna mot de två sista lite djupare. Vi börjar då med att presentera den första, offerbilden. Det är den bild som är vanligast förekommande i Nya testamentet. Och den bygger på judendomens offer. Men också den grekisk-romerska världens idealföreställning om att frivilligt dö för sitt samhälle. När vi studerar Gamla testamentet så finner vi där att genom hela den bibliska historien frågan om offer har spelat en väldigt central roll. Och därför var det naturligt för Jesus och de första kristna att se de här gammaltestamentliga offren som en gudomlig inrättning, given till Israels räddning och både nationella och individuella välbefinnande. När vi studerar Gamla testamentet så kan vi urskilja tre olika typer av offer. De där förenas ibland och övergår i varandra ibland. Det var gåvoffren, gemenskapsoffren och syndoffren. Apostlarna och de nytestamentliga författarna utvecklar offertanken på ett väldigt fint och rikt sätt i Bibeln utifrån Jesu egen undervisning om sitt lidande och sin död. Men tyvärr, dagens kristna har en tendens att fokusera mera på uppfattningen att Jesu offer bestod i hans överlåtna vilja än i hans blodiga död på korset. Det passar liksom vår moderna etik och våra värderingar och vad som är rimligt och moraliskt accepterat bättre att tala om den överlåtna viljan än den blodiga döden. Men enligt Hebreerbrevets författare så är det otänkbart att spela ut en inre lydnad mot ett yttre fysiskt våld. Jesu offer hade både lydnadens, självöverlåtelsens innersida och det blodiga offret, dödens yttersida. Den fråga som dyker upp i mitt medvetande är då, kan vi idag använda den här offertanken i vår predikan och i vår undervisning? Är den helt enkelt begriplig för nutidsmänniskan? Kan vi acceptera de etiska och religiösa innehållen i offertanken om vi också skulle försöka hyfsa till den yttre språkdräkten lite grann? Nästa bild på Golgatadramat, det var ju återlösningen. Jesus undervisar faktiskt bara på ett fåtal ställen direkt om sin död. Men i Markus 10:45 säger han, människosonen har ju kommit inte för att låta tjäna sig utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Tanken på återlösning, den är hämtad från rättsväsendets och affärslivets område. Ni vet ju att i en hebreisk familjerätt så fanns begreppet goel. Den där nära släktingen som skulle tillvarata en familjs intressen under speciella förhållanden. En goels roll framgår ju väldigt tydligt i Ruts bok, vi talar om Boas. Men redan i andra Mosebok 6:6 så ser vi att uttrycket goel överförs på Javé. Och vi som är kristna idag, vi ser ju på Jesus som vår goel, vår återlösare. Nu uppstår ju naturligtvis direkt frågorna då. Från vad, genom vad eller till vad återlöses människan? Hur ser Gud på människans situation egentligen? Paulus undervisar om det i Efesierbrevet 2:11-13. Vi hörde det här förut. Han säger, kom ihåg att ni som har fötts som var hedningar, Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet, utan del i förbundet och dess löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Jesus Kristus, har ni som en gång varit långt borta kommit nära genom Kristi blod. I Matteus 18, 23-35 berättas om den här obarmhärtige medtjänaren. Och där lär vi oss att vår skuld är så enorm att den egentligen aldrig kan återbetalas. Jesus betraktar människans läge som absolut katastrofalt. Hon har slösat bort sitt liv och står i en obetalbar skuld till sin skapare. Guds dom vilar över henne, en dom som kan resultera i en evig skilsmässa från Gud, en existens i Gehenna. Det är från detta förlorade tillstånd som Jesus förlöser eller återlöser oss genom att ge sitt liv för oss. Återlösningen innebär att från Guds sida nu är allting klart för en försoning med människan. Men Gud skapade människan med en fri vilja. Och han respekterar den viljan. I Bibelns allra sista bok så läser vi: den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. Människan måste alltså själv i tro ta emot försoningsverket på Golgata. Låta försona sig med Gud, står det, för att befrielsen ska äga rum. Och därför lär Jesus sina lärjungar att be till Gud: förlåt oss våra skulder. Och Petrus intygar i Apostlagärningarna 10 och 43 att var och en som tror på Jesus får syndernas förlåtelse genom hans namn. Den återlöste, försonade, befriade människan lämnar inte bara någonting hopplöst bakom sig. Hon går också in i någonting nytt, rikt och meningsfullt. Hon har fått söners rätt och fått den helige andes gåva enligt Apostlagärningarna 4. Någonting som lyser fram mycket kraftigt i Bibelns berättelse om Kristi verk på Golgata så är det kamp-segertanken. Frälsningshistorien skildras i Bibeln som en Guds krig för att återerövra denna fienden ockuperade skapelsen och driva bort ondskan. Första akten i slaget om människan slutar för Adam i nederlag. Människan besegrades av gudsfientliga makterna, av Satan, synden och döden. Men redan i nederlagets stund lyser löftet om en kommande seger över det onda. I första Mosebok 3 och 15 läser vi: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes. Det ska trampa på ditt huvud och du ska hugga den i hälen. När profeterna blickar framåt mot historiens slutakt så ser de den som ett gigantiskt krig där Jahve ska besegra alla sina motståndare. Och den segern, den vinns av en kunglig messias, av fridsfursten, telningen från Isaia Rot. Daniel ser i sin syn hur en som liknar en människoson kom med himlens skyar. Han ska återupprätta gudsriket på jorden. Och detta gudsrike, det står i centrum för hela Jesu förkunnelse. I sin allra första predikan så proklamerar han: omvänd er, himmelriket är nära. De gammaltestamentliga profetiorna om Javés slutliga kungadöme började upprättas i Jesu person och gärningar. Men redan från början fanns motståndet där. Du vet, myndigheterna kände sig hotade. Herodes försökte mörda det nyfödda gossebarnet. Johannes döparens botpredikan och väckelserörelse hotade de där religiösa ledarna. Djävulen såg Jesu dop i Jordan som en början att upprätta Guds rike och gick till motanfall ut i öknen och så vidare och så vidare. Jesu offentliga verksamhet inleddes alltså med en direkt kamp med Satan. Det är sant att Adam förlorade den första striden. Men det är lika sant att Jesus, mänsklighetens representant, vann den andra. Men kampen riktas inte bara mot den onde, onda andar och sjukdomar, utan också mot människor. Framförallt mot fariseerna och de skriftlärde. Folkets teologiska ledare. När vi studerar Bibeln så finner vi att den här kamp-segertanken spelar en mycket framträdande roll i de synoptiska evangelierna och johannitiska litteraturens förståelse av Jesu gärning. Paulus däremot, han har liksom en annan fokusering. Han fokuserar på andra bilder och motiv. Både för Paulus och för oss tog det bilden på återförsoning, menar jag, vara mycket begriplig. Relationsproblem, äktenskaplig missämja, politiska motsättningar förekom på hans tid lika väl som hos oss idag. Att förlika makar, vänner, grannar, arbetskamrater, folk och nationer som råkat i fiendskap med varandra, det var en lika angelägen uppgift då som nu. Med ett enda undantag använde Paulus ordet förlika i andlig betydelse för att tolka Jesu död, med betydelsen försona eller försoning. På bilden här, ja, det är på gränsen att det syns, men jag hoppas det syns. Förliknings-försoningstanken kommer från de mellanmänskliga relationernas, den politiska diplomatins verksamhetsområden. Det verkar vara Paulus som introducerar den tanken. Och vi ska i våra studier här idag ägna just den tanken ett betydligt större utrymme. Och här tror jag att vi tar en första paus.